Ja, vi ger oss inte, Samne och Svensson. Det är måndag och vi är återigen tillbaka med avsnittsnummer 29.
Och varför knippar man med nummer 29? Ja, i Mariestad så får man inte lov att åka förbi utan att nämna Ronny Johansson. Han och Fredrik Jonsson hade ju ett magiskt samarbete under flera år. En riktig poängmaskin, Ronny Johansson.
Du hittar de där i lägre divisionerna. Då får jag kontra med Måns Kryger, assistrekord i Huddinge med nummer 29.
Sen har vi med nummer 29 på ryggen. Sportchefstemat fortsätter. Chris Abbott spelar med nummer 29 både Rögle och Luleå. Även i HV där han till slut blev svensk mästare. En annan legendar som hade nummer 29 på ryggen bland många nummer som han bar var ju Kim Ståhl som hade en egen fanclub i Malmö en gång i tiden.
Tror eller ej, men jag hade lite defensiva backar som förebilder när jag växte upp. Stefan Larsson i Frölunda och Micke Magnusson. Kanske han var inte en mentor, men han var utlånad till Huddinge från Djurgården. Och vilken superkille. Han var riktigt, riktigt bra och så ödmjuk och härlig. Och Marcus Mattiasson, han var visserligen forward, men en målskytt av rang.
Men vi fortsätter på det defensiva temat då. Jonas Rönnberg i Leksand, han var ju uppskattad. Han hade faktiskt en säsong i Oskarshamn också innan han gick till Leksand. Men det var en defensiv klippa. En defensiv center var ju mannen med det, ja, ska man säga, jobbiga namnet var Xavier Magic. Spelade i Modo Malmö, kommer du ihåg honom?
Ja, men jag är glad att du uttalar namnet för jag hade aldrig kunnat gjort det. Det stavas konstigt och uttalas enklare än vad det stavas i alla fall.
Ja, jag vet inte riktigt hur det uttalas. Om det är något franskt kanadensiskt, så det ska vara Xavier Magic eller hur det ska vara.
Men en som inte är speciellt svår att uttala, det är ju i alla fall Erik Gustafsson, stjärnbacken i Luleå. En av SHLs absolut bästa backar, Sebastian Strandbergs Djurgårdscentern som är så nyttig. Och såklart, jag som bor i Karlstad, man kan inte gå någonstans utan att prata om, du vet vad man pratar om va?
Jajamän.
Guldgreger, Greger Artursson.
Jörgen Jönsson, Nordström, Maja Pressberg, han följer upp där mot Micke Johansson. Kan man vända spelet här, som är med där borta. Artursson går själv, skjuter av Greger! Artursson har avgjort SM-finalen 1998. En back gör mål igen. En oväntad spelare. Och Färjestad har gjort det på nytt. Efter 12:49 in på sudden death.
Gregers guldmål från Globen, det minns vi ju mycket väl. Ja, i alla fall vi som är lite äldre än de som kanske är födda på 90-talet och framåt. Som kanske inte minns vad som hände där i Globen. 98 var det va? Men det är ju ett av de klassiska målen som har avgjort en SM-final. Så att jag tänker så här, vad har vi för klassiska, riktigt avgörande mål i SM-finalen? Vad kommer du att tänka på? Gregers är ju naturligtvis ett sånt man tänker på, men har vi några fler att plocka fram?
Ja, men alltså match 7 i Jönköping, HV71 mot Brynäs 2017, Simon Önerud, Jönköpings pojk, assisterad av Martin Törnberg, Jönköpings pojk, avgjorde finalen. Simon Önerud fick Stefan Lee Memorial Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare. Ja, det är liksom verkligen knyta upp säcken på alla sätt.
Ja, ett annat som kanske inte var avgörande på det sättet att det var ett guldmål, men ändå spiken i kistan. Jag minns ju Ove Molins mål i öppen bur i Kempehallen mot Modo, när Modo bara skulle ta hem det där mästerskapet. Det är ett riktigt minne man har där från 1999.
Ja, det är egentligen, Modo var ju så överlägsna den här säsongen. Jag tror man hade 20 eller 22 raka hemmasegrar innan Brynäs vann den avgörande matchen. Men om man fortsätter, HV71 har varit inblandad mycket klassiskt. Johan Lindbom 1995 mot just Brynäs.
Men vem var det som avgjorde där när de avgjorde i Sadden? Var det Erik Johansson som avgjorde där borta mot Linköping 2008? Kan det
2008, Erik Johansson, ja. Mora Erik Johansson som varit fick hjältestatus i HV71.
Jag fick någon fråga där vem det var som assisterade på det målet när jag gjorde ett HV-quiz en gång, så jag lärt mig att det var, jag tror det var Jari Kaupila som
assisterade. Ja, jag tänkte säga att det var Kaupila. Jag tror, var inte Jämtin på isen och försökte rycka åt sig det där målet, men det var Erik Johansson som gjorde det. Men en annan klassisk lockout-säsongen 2005, Niklas Andersson 1-0 i sadden, han gör alltså i sadden avgör där. Det var en helt brutalt härlig hockeyår då SHL eller Elitserien som det hette, alla största stjärnor, de var här, mig inkluderad.
Jag får väl ta en till då. Daniel Tjankvist mål i Karlstad 2001 var det, va? Det var väl i femte perioden i den sjätte matchen som han skickade in ett mål. Det skulle egentligen vara ett mål. Det var någon som gick köksvägen först och sen blev det väl typ fyra returer innan han till slut smällde in den på typ volley.
Förra veckan där i tisdag fick vi lite härlig nostalgi på Simor. Nu är det såklart lite party såklart, men alltså vilket hockeyprogram det var.
Ja, det var grymt. Alltså jag minns ju SM-finalen 96, men att den var så smutsig, det kan inte jag riktigt komma ihåg. Jag var 12 år vid det ögonblicket, men alltså det var ruggigt smutsiga saker som hände på isen.
Ja, ska jag berätta var den spårade ut?
Var den spårade ut? Ja, men
match 1. Robert Lahti dömde.
Mm-hmm.
Mm, ja, Petri Nomelin fick hjärnskakning. Det var någon annan som fick någon ögonskada. Det var brutalt, sen fortsatte det bara så. Och då plockades Robert Lahti bort från den matchserien.
Okej, vem var det som fick ta över sen då?
Jag tror det var det Rådbjerg som var inne? Nej, det kanske var lite tid före hans tid. Jag är osäker, men jag vet i alla fall att Robert Lahti var bortplockad.
Men det blev inte mycket bättre för den sakens skull.
Nej, det var, men man säger så här, det var på lika villkor. Hade den serien spelats idag så hade du ju knappt haft någon spelare kvar i någon av lagen. Men det var på något sätt på lika villkor från bägge håll.
Men när var det egentligen man började ta tag i saker? För tittar man tillbaka på de här nostalgiska ögonblicken som ändå har visats här på Simor sista tiden, så ser man ju Christian Berg Lunds huvudtackling på Niklas Falk som är något helt jävligt smutsig.
Ja, vad hade det varit idag? 10 matcher, minst?
Ja, definitivt. Han byter alltså riktning och bara siktar huvud.
Och det med den kommentatorerna, de diskuterar ju att det är nog interference. Det är det som är den stora grejen liksom. Ja. Sen vi måste ändå plocka fram, det är inga SM-guldmål, men alltså ett för mig, ett riktigt guldmål, det är ju Mika Zibanejad i JVM 2012. Det är sån här, ja, det är ett klassiskt hockeymål som man aldrig någonsin kommer glömma.
Nej, verkligen inte. Det är ju egentligen samma sak när finnarna avgör i Malmö Arena. Och det, alltså verkligen, snacka om att de plockar bort hela festen där för Sverige när de avgör där i Malmö Arena. Det var liksom uppdukat för att Sverige bara skulle plockat JVM-guld där.
Sen är det ett till mål såklart. 1 april 2016, vet du vad jag tänker på?
Ja, men då vet jag vad du tänker på. Då tänker du på det som utspelade sig i Örnsköldsvik när Leksand gick upp.
Ja, Brock Monperit avgjorde i match 7 i förlängning. Otso Rantakari tappade... Ja, ni vet, det är ju hockeyhistoria för positiv riktning för Leksand och negativ för Modo. Men Modo då? Ska vi ta vid lite där? Det har ju plundras den här veckan som gick, minst sagt.
Ja, det är, men egentligen så har ju allting varit väntat. Det är ju bara det att det har kommit på pränt nu så att säga. Och den stora droppen tror jag för Modo-fansen och för Modo som förening var att både Fredrik Olofsson och Kim Rosdahl också valde att lämna. Två potentiella spelare att kanske bygga laget på lite grann den kommande säsongen. Det är ju 3-4 veckor sedan någonting som Fredrik Olofsson valde att förlänga sitt kontrakt med Modo, och nu kommer den käftsmällen. Jag tror på något sätt hade man ju faktiskt kunnat, man har accepterat att Jonsson och Tambellini och Karlqvist har valt att söka sig vidare, för det var ju liksom på sin plats. Men att den käftsmällen kommer med två sådana spelare som gott och väl hade kunnat behöva en säsong till i Allsvenskan, det blev kanske lite för mycket. Och Modo har ju faktiskt tagit någon form av ställning när man inte ens har tackat av just de två, utan man bara kallt konstaterar att de lämnar och alla andra spelare får någon form av tackbild eller liknande i deras sociala medier.
Men det är ju, alltså att ett topplag i Hockeyallsvenskan plundras på sina bästa spelare, det är ju fullt normalt. Jag skrev ju en liten krönika om det förra veckan. Säga vad man vill, men ingen vill vara i Hockeyallsvenskan. Du har ju själv varit där som Malmö-supporter. Alla vill uppåt. Lag, spelare, ledare, domare. Alla vill ta ett steg upp. Det är den krassa sanningen. Så att någonstans har man förståelse. Men just Rosdahl och Olofsson, om jag bara är utifrån, så är det två spelare som kanske hade behövt en säsong till i Hockeyallsvenskan och få i det laget, i ett modolag, vara en första, en andra kedja, en topp-topp-spelare. Det hade kanske de mått bra av. Men samtidigt sitter vi här om 6-7 månader och kanske hyllar dem och säger att de gör hur bra som helst i Oskarshamn. Man vet ju, man får ju aldrig något facit på förhand. Men de andra förlusterna som man har gjort, att man tappar Jonathan Jonsson, Tambellini, Karlqvist, Norlinde kommer man ju tappa, Tom Hedberg och så vidare. Det är ju väntat, det tror jag alla förstår.
Ja, men precis, och då har jag även Viktor Berglund som har skrivit såklart på för Luleå. Det är helt väntat och någonstans helt i sin ordning. Det som är lite störigt och som även spär på är ju faktiskt att Modo, de hade ett lag men att de inte fick tävla om det. Nej. Det är ju ett faktum som också spär på den här smärtan.
Ja, det är klart. Ja, det tror jag också. Hade det varit så att man hade fått kvala och man inte hade räckt till, då hade alla förstått det. Okej, vi får börja om på något sätt. Men det är ju den enda i stort sett anledningen att man verkligen lider med dem. Att man inte fick, man fick inte kvala sig uppåt. Man fick inte den möjligheten till slut som jag varit inne på massvis med gånger.
Och sen kan du och jag sitta här och spekulera hur mycket som helst att de säkert hade fått stryk av Björklöven. För Björklöven visade någonstans var skåpet skulle stå i match 2 där i Övik och hade förmodligen tagit hem matchserien. Och sen vet vi ju alla hur det brukar gå för laget som förlorar den allsvenska finalen. Men det kan vi spekulera hur mycket som helst om. Men om man skulle säga så här så finns det ju ändå en liten fördel med att det kommer nu. Det är att det sker lite tidigare än vad det... Än vad det hade gjort annars om de hade gått igenom kval och hela köret och så ska man ta smällen efter det och så kommer utköpen ännu senare.
Men Björn Hellqvist, Modotränaren, är ju duktig på att bygga lag, utveckla och så. Jag menar, nu sätts han ju på prov. Du känner väl Björn lite med tanke på att han har varit i Malmö och haft kontakt med honom i några... Hur fan känner han nu när laget som var... Jag ska vi säga så nära och få kvala mot ett SHL-motstånd ändå. Det är sönderplockat, sönder och samman. Han får varva ett helt nytt lag.
Ja, men exakt. Jag har ju naturligtvis pratat lite grann med Björn. Och det är någonstans lite känsligt läge att... Alltså jag tog upp det och började rabbla upp dem. Och då blev han lite småirriterad. Du behöver inte trycka upp det i huvudet på mig. Utan jag vet mycket väl om det hela. Men, så det är ju en känslig sak för honom. Men... Modo kommer att få ihop ett bra lag och Björn har ändå satt en kultur i hela föreningen vad det är som gäller och där finns ju ändå en stumme som man kan lita på, typ Sylvander och Magnus Häggström. Det är inte de spetsiga spelarna. Nej. Men det finns ändå någonstans en arbetskultur och en etik i föreningen som har satts, en ribba som har lagts, det är det här som gäller i Modo Hockey. Och jag tror att en nyckel skulle kunna vara att Tobias Enström bestämmer sig för att han ska köra vidare. För då kanske det kan finnas några lite yngre som kommer underifrån också som kan vara med och bygga här. För att det är ju ändå ett faktum att de andra lagen i Hockeyallsvenskan tycker inte jag ser... alldeles strålande ut och de behöver ju inte slut något SHL-motstånd nästa säsong för att gå.
Men jag säger så här att det vart ju framförallt sin kulmen där när man tappade Olofsson och Rosdahl, men jag tror att man kan få egentligen bättre spelare för de pengarna. Vi säger att, vad kan en sån som Rosdahl tjäna?
45 000 i månaden tjänar han ju enligt boten som delades ut i honom i månaden då.
Ja, och man får uppskattningsvis mellan 300 och 500 000, vi säger 350-400 000 då för honom när han går till Oskarshamn.
Ja, och då är det ju faktiskt så att en löneutbetalning över ett år till Kim Rosdahl kostar i Modo 540 000 plus sociala avgifter, så någonstans kring 800 000. Så då blir du ändå ersatt med ganska mycket pengar för en spelare du ändå har fått en hel del nytta av under året.
Så att jag menar, med den positionen som jag ändå tycker att Modo har skaffat sig med Per Styr, Björn Hellqvist, Fredrik Glader nu som är sportchef som alla känns väldigt lugna. De är inte ute och rasar i media utan det känns kontrollerat. Jag tror att den positionen man har skaffat sig i Hockeyallsvenskan så kommer man kunna locka bra spelare. På så sätt är jag inte orolig att Modo kommer kunna sätta ihop ett bra lag nästa år.
För jag stannar vidare, jag hörde du nämnde Per Styvs namn. Jag hör ju att Per Styv inte ska vara kvar i A-laget till nästa säsong. Och det är ju med anledning av att han har en son som är på väg upp i A-laget. Så Per Styv kommer väl förmodligen att omplaceras av den anledningen att han inte ska behöva coacha sin egen son. Det är väl kanske på egen begäran också, kan jag tänka mig.
Ja, jag ser det som ett stort avbräck. Jag har hört så väldigt mycket positivt om Per Styv, men viktigt kanske man får behålla honom i organisationen, men han har ju fler barn underifrån som kommer, så att jag vet inte vilken nivå han landar in på då. Om han, jag menar, J20-tränare så kommer jag coacha någon av Hugo och Helmer heter de två äldsta. Någon av dem kommer han coacha.
Ja, det kanske blir ännu längre ner i så fall, men jag hörde ju faktiskt rätt tidigt att Modo var ute efter Fredrik Hallberg som har gått bredvid Håkan Ålund här ett par säsonger, men att Hallberg har faktiskt besökt Modo men har tackat nej till uppdraget, så att det gör väl faktiskt att mycket ändå pekar på att han hamnar bredvid Håkan Ålund i AIK, och de två har ju fungerat väldigt bra ihop tidigare.
Men du, vi sitter här och pratar om värvningar. Det var ju värvningsstoppet. Vi kan bara lyssna hur det lät för exakt en vecka sedan.
Värvningar som genomfördes fram till, ja, vad kan det ha varit, någonstans 18-19 mars någonting. De värvningarna får klubbarna alltså lov att presentera nu. Till exempel när Djurgården värvade Mantas Amalis, så hade ju den värvningen varit klar i flera månader säkert. Tobias Ekberg lika så.
Linus Klasen till Luleå.
Ja, men alltså det finns värvningar som har gjorts här någonstans mellan kanske december och framåt. De värvningarna presenterar klubbarna precis som vanligt, för de finns ju på ett papper, så det är ju ingenting som påverkar, utan det är ju lagt kort ligger, så att säga.
Ja, det är så mycket till värvningsstopp var det ju inte. Jag menar, Rosdahl, om vi ligger kvar vid Modo, Rosdahl och Olofsson, de var inte klara för Oskarshamn för 3 månader sedan. Berätta vad som har hänt.
Nej, men det är ju faktiskt så att det här värvningsstoppet, som, det har ju ändå funnits någon form av gemensamt beslut där man har bestämt sig för att vi måste lugna ner marknaden. Så det är ju inget skitsnack på något sätt att det inte har varit ett värvningsstopp, utan det har ju varit en rekommendation att nu lugnar vi ner oss och går inte och hugger på spelare och håller på att trigga löner hit och dit. Och så det har funnits ett värvningsstopp, och jag tror fortfarande att det råder lite sunt förnuft i de olika föreningarna. Och Kim Rosdahl och Olofsson, de går ju ändå inte under kategorin över dyra spelare som det blir en massa triggning på till höger och vänster. Ska jag vara helt ärlig så tror jag inte det fanns en andra SHL-klubb förutom Oskarshamn som verkligen ville ha båda två när det väl kom till kritan här. Jag tror inte det fanns många klubbar som har råd att stoppa in två forwards och lova dem den typen av roller som de förmodligen är lovade i Oskarshamn. Så att värvningsstopp, ja, men ändå, man får lov att göra det. Det är rekommendation, det är ju det som gäller.
Jag pratade runt lite med agenter här under veckan, och det de säger att det har ju varit en rekommendation, men att klubbarna har fortsatt förhandla. Men de spelarna som sitter i klistret, de som ännu inte kommer signas, kommer dröja ett tag. Det är det mellanskiktsspelarna, om vi då benämner 100 till 150 000 i månaden. Ska man veta att en snittlön i SHL är på 120. Den typen av spelare kommer nog sitta ganska länge innan de får signa nya kontrakt. Toppspelare som alla lag vill ha, det kommer klubbarna försöka värva. Och de här lite billigare, typ Olofsson, Rosdahl och kanske Tom Hedberg, den också då som gick till Brynäs. Den typen av spelare kommer klubbarna hugga lite tidigare.
Vad benämner vi som den typen av spelare som ligger runt en hundring i SHL? Vad finns där för typ av spelare? Det är typ Henrik Hetta kanske vara en sån spelare.
Ja, och han måste nog, ska han ha ett kontrakt så måste han nog ner nu. Men jag tänker en 100-150, det är en Daniel Rahimi i dagens marknadsvärde. Det är den typen av spelare som ligger där. Han har ju haft betydligt bättre tidigare än vad han kommer ha i kommande kontrakt.
Så det blir för dem helt enkelt att ta fram och stämpla lite i sommar då?
Ja, det kan bli så. Många kanske känner att de vill sitta lugnt nu och avvakta lite, men just med tanke på att marknaden, den är så pass orolig som den är, och känner väl att om man avvaktar lite och förhoppningsvis, eller, vi vet ju inte, men att det lägger sig, att det blir en normalare vardag, då kanske de kan komma in på marknaden och skriva kontrakt när klubbarna vet lite att serien kommer att börja 19 september. Det kommer att rullians, det kommer att finnas uppbackning från fans och supportrar, men vi vet ju ingenting idag, och då tror jag de spelarna som kommer lida. Ja, men då, alltså en fråga som man måste, som ändå känns aktuell då. Modo plundras. Men Björklöven, Timrå som ändå är topplag, de sitter än så länge relativt förskonade från spelartapp. Visst hade man tappat några spelare, men inte i den utsträckning som Modo har gjort.
Nej, och det beror ju faktiskt på att Modo har satsat på yngre och lite mer spetsigt. Den frågan har varit ganska vanligt förekommande i mailkorgen här under veckan. Varför plundras inte Timrå och Björklöven på samma sätt? Och jag menar, Björklöven har ändå satsat på ganska etablerat, lite kanadensare, lite äldre spelare. Timrå, Jonathan Dahlén är ju givetvis högaktuell om du frågar alla SHL-klubbar, men han går och velar lite. Ska han ge Timrå en chans till... Där finns en sån som Albin Lundin som har gått som ett skott i Timrå, men han har ju så att säga redan varit uppe. Jag ska inte säga att han har bränt sig i SHL, men han har ju någonstans ändå varit i Skellefteå och Djurgården och kanske inte lyckats riktigt. Ska SHL-klubbarna ge honom en större roll, så vet man ju vad han har gått för tidigare. Det är jättesvårt att plocka. De har också haft en hel del lån. Lite Frölunda-spelare som varit på lån. Sebastian Hartman har varit bra, men han lyckades kanske inget vidare när han var i Mora i SHL. Så att där är mycket spelare som inte har varit uppe och vänt i SHL.
Men ska man säga är lite elakt att Timrå har tagit hand om andrahandssorteringen då? Och på något sätt utvecklat dem och byggt ett lag av det?
Ja, men lite så är det ju faktiskt. Och det kan man ju nästan säga om Björklöven också. Om man tittar på sånt som Alexander Deilert som har gjort jättemycket matcher i SHL och prövat på ganska många ställen. Men kanske inte riktigt har lyckats på det sättet.
Ja, nu har ju Kent ut och värvar bekant namn också.
Ja, men precis. Han värvar ju Carl Johansson här från Grass. Jag kan inte tyska om man säger 99. Men Grass 99ers kanske de heter.
Neunundneunzig, luftballong.
Precis, du kan ju din tyska. Nej, men det är ju säkert en bra värvning. Han har ju fungerat under Kent tidigare när de var i Oskarshamn, då var ju Carl Johansson och Marcus Björk de bästa backarna i laget. Testade med Växjö i SHL, lyckades inte där, har varit nere i Österrike och vänt nu. Så att det är säkert en jättebra värvning för Björklöven.
Ja, det tror jag definitivt. Alltså, senast han hade en hel säsong i Allsvenskan var ju Oskarshamn. Då gjorde han ändå 30 poäng på 52 matcher. Så att en hockeyallsvensk bra back, toppback, det råder inga tvivel om.
Nej, och det ritas ju om lite grann kartan här nu också. Du behöver ju inte spelare som ska klara av ett SHL-motstånd, utan du behöver ju bara slå ut ett allsvenskt lag för att lyckas, och då är ju Carl Johansson en bevisad toppback sen tidigare.
Ja, och det är ju så. Det är ju en väldigt god poäng. Då hade det varit med det i åtanke att man kanske kunde så här, ja, han klarade sig inte i SHL och med Växjö och så. Men jag menar, som du säger nu när kartan ritas om, kanske trupperna kommer byggas annorlunda än vad de har gjort tidigare.
Innebär detta också, för det är också en fråga som kanske kommer lite återkommande till oss, med kvaliteten på hockeyallsvenskan, kommer den rent av kanske bli lite sämre med anledning av detta, om vi bortser från coronavirus som kanske tar ner lite budget i trupperna och så vidare? Blir det kanske sämre kvalitet för du inte behöver de här spelarna som man vet ska kunna gå mot SHL-lag?
Jag skulle vilja säga att hockeyallsvenskan den här säsongen var ju en sämre version än vad det varit tidigare år. Björklöven, Modo och Timrå, framförallt till viss del, och Karlskoga ska jag säga. Sen var det ett litet glapp ner ditåt. Det skilde en del. Tidigare år har jag upplevt att det var en jämnare serie. Men då ska man ändå också ha i åtanke att ett lag som Mora som hade rätt hyfsat lag på pappret, jag menar, de missade i topp 8, så att jag upplever att kvaliteten var lite sämre ändå, men inte så dålig som många vill göra gällande.
Nej, det har funnits väldigt många bra spelare, men det är väl kanske en förklaring också till att det har gått att göra så mycket poäng som spelarna har gjort den här säsongen. Att är du riktigt bra i hockeyallsvenskan så går det ju att bara vräka in poäng på det sättet som Jonathan har gjort.
Ja, vi ska inte förringa deras insatser, för annars är det ju så här att när ingen gör tillräckligt med poäng i SHL, då är SHL för dålig. När spelarna gör för mycket poäng, då hockar svenskan för dålig. Så att det är ofta dubbelt det där. Men min bestämda uppfattning är att det var lite mer ojämnt i hockeyallsvenskan än vad det var. Än vad det var tidigare säsongen. Du, det är ganska varmt, jag måste bara ta med.
Där kom den, ja. Ja, du tar av dig. Där kom tröjan, du har beställt hem den. Du tog hem den på en vecka. Ja, du har inte tickt till dig den nu, va?
Nej. Ser du? Ja, vad lovade jag förra veckan?
Att du skulle köpa en t-shirt med, vad heter han på riktigt? Han heter bara Dammis.
Men Peter Damberg heter han, eller vet inte. Men...
Jo, men det gör han. Peter Damberg heter han ju.
Men den är ju snygg ändå, tröjan.
Ja, visst är den det. Är det slim fit eller är det du som har ätit mycket på sista tiden?
Det kan nog vara en... Det är inte slim fit i alla fall. Tack för den. Men jag är nöjd med Dammis-tröjan där. Den kommer jag gå mycket med i sommar. Så att in och köp dem på HV71 hemsida. Riktigt bra kvalitet också, känns det vara.
Ja, men den sitter riktigt bra på dig. Förutom att den är lite tajt, men det har du kropp som bär upp, så det är inga problem.
Ja, men det gör ju ändå att Damberg ser, det är bättre att den är tajt, för då ser ju Damberg, han ser ju bra ut i den.
Ja, ja, verkligen. Den ser väldigt proper och elegant ut i den. Ja, du sitter där med din dammiströja och i HV71 så kommer han få sy upp lite nya tröjor till kommande säsong. Och det var ju faktiskt lite oväntat, eller väldigt oväntat ska jag säga, att det var HV som presenterade Fredrik Forsberg som har vräkt in poäng för BIK Karlskoga här de senaste säsongerna. Vad säger du om den värvningen?
Intressant, jäkligt intressant. Jag ser det som ett tecken på att man kommer att tappa Linus Sandin. Han har stora ambitioner, som många andra såklart, att ta sig över Atlanten och försöka ta en tröja i NHL. Då tror jag att det är en ganska bra öppen roll för en sån som Forsberg att kunna stå i powerplay och mata på med sitt jättefina skott.
När jag tittar på HVs laguppställning så ser jag faktiskt att det skulle kunna finnas en plats för både Fredrik Forsberg och Kokkonen, som också värvades från BIK Karlskoga i förra veckan, att de skulle kunna få en ganska tongivande roll, kanske någonstans i en andra, tredje kedja, säg med Linus Fröberg som center. Då blir det ju nästan en hel Karlskoga-line då.
Ja, det hade varit jäkligt intressant faktiskt. För jag menar, ser du vad de har för writer på kontrakt? Jag menar, bröderna Sandberg. Filip Sandberg har ju inte varit där han var innan den skadan eller som höll honom borta för fjol. Du har också Ikonen som är väldigt svag säsong. Nu visserligen ny tränare. Ram kommer in som huvudcoach. Kanske spelar han till viss del för att börja om på noll. Men jag ser att det är ett bra val, skulle jag vilja säga, av Forsberg. Jag tycker att, och Kokkonen, att gå till HV71, för det finns öppningar i laguppställningen.
Men detta är inget bevis för att HV håller på att dra ner på budget och liknande, att de värvar en massa från Hockeyallsvenskan. Daniel Berthov kanske inte har det dyraste kontraktet heller. Alltså jag skulle väl inte se det så. Jag skulle nästan se det som att de vill öppna upp för kanske hitta någon topp i laget högre upp. De har rätt dyr backsida till exempel.
Ja, och kollar du på laguppställningen så nu förutsätter vi att säsongen kommer igång, som vi varit inne på. Om säsongen kommer igång och livet återgår till det normala på sätt och vis, så tror jag man kommer försöka ta in två spetsar i laget, kanske till och med tre. Så att HV är långt ifrån klara med sitt lagbygge.
Men ett lag som verkligen drar på här nu är ju Linköping, som värvade först Berglund från Skellefteå, som vi tycker känns lite spännande. Sen har de även hittat en annan finsk back här nu. Jag vet inte riktigt vad han heter på rak arm. Petri Nikkele, ja. Var finsk mästare i HPK förra säsongen. En bra tvåvägsback, säger rapporterna från Finland. Och sen var jag ute och berättade här. Precis som jag sa i förra veckans podd, att Ola Palve skulle hamna i SHL, då spekulerar vi inte alls om Linköping, men när jag kollade efter med lite källor senare i veckan så fick jag fram att det är Linköping han är överens med, och då kommer de bygga rätt mycket finsk där uppe på toppen av forwardsbygget.
Men det är det inte, känns inte Linköping som en raket i den här unga silly season än så länge?
Ja, det känns ju väldigt spännande tycker jag. Vad kan man tänka sig att de har i toppen av laget? Det kommer vara finnarna som går där uppe i laget. Sen så har du ju Gordon och du har Brock Little som kommer gå högt i laget. Vad har vi mer?
Ja, men du har Henrik Törnqvist som borde kunna stötta upp lite mer. Jag tycker ändå en sån som Nikola Pašić likaså borde kunna komma in och göra det bra. Och backsidan ser ju intressant ut när du har Berglund, Holös, Junland och Nickel är då som topp fyra backar. Då har jag räknat bort Mattias Bäckman, och skulle Bäckman då komma tillbaka i någorlunda slag så har du ju ändå fem bra, och så kan du fylla på med en sån som Hampus Larsson, Max Lindroth, Simon Lundmark där bakom.
Ja, och du har ju William Våge Kroj också där bakom, junioren där, den stenhårda junioren.
Men det här borde väl betyda att poddens gode vän, tänkte jag säga, vi pratar ofta om Adam Ginning, som jag skulle kunna, hade jag varit tränare eller general manager eller sportchef så hade jag värvat honom, för jag tror att man kan få ut väldigt mycket av honom om man jobbar, coachar honom.
Ja, ja, verkligen. Alltså jag menar, Adam Ginning, han har spelat alla juniorlandslag, han var lagkapten i JVM, så det är ju klart att det finns hur mycket som helst. Adam Ginning, han behöver ju hitta den han ska vara och bli riktigt bra på det. Och han ska vara den här defensiva backen, tycker jag. Att han ska inte vara någonting annat, utan han ska vara en som man förlitar sig med, till exempel i boxplay när man ska försvara en ledning. En sån som man bara litar på.
En Sanne Svensson-back. En Sanne Svensson-back, helt enkelt.
Jag kallar det vår Sanne-back gärna. Jag har inte riktigt landat på det träsket.
Jo. Du har landat in på defensiva backar. Det har du gjort faktiskt.
Ja, men vilka kan vi tänka oss är sugna på Ginning då? Alltså, för att han inte blir kvar i Linköping, det kan vi helt konstatera. Det fick jag reda på att det var helt klart i samband med att jag grävde lite här med Palve-värvningen. Så att... Han kommer inte bli kvar i Linköping, så han kommer hamna i en annan SHL-klubb. Jag tror att Philadelphia säkert kommer ha en hel del att säga till om när det gäller det. Jag kan tänka mig en klubb som HV kanske behöver en ersättare till Kristoffer Persson. Kanske Frölunda behöver en ersättare till David Prince. Färjestad kan behöva en ersättare till Johan Ivarsson. Och jag menar Peter Jakobsson känner ju alla 0-0 och väldigt väl sen sonen Carl har varit i den årgången också.
Ja, men jag tror att det är många lag som kommer att vara intresserade av Adam Ginning. Jag menar, han var ändå kapten i juniorlandslaget. Det tyder ändå på att man har respekt runt sig själv, sitt namn och en naturlig pondus. Så att, det finns en stor utvecklingspotential och en billig försäkring på något sätt. Som en, blir en sjätte back, blir en femte back, fjärde back. Ja, det får framtiden utvisa, men bra möjligheter. Men du, det är bara ett stickspår här. Bra möjligheter. Jag måste säga att det var ett väldigt moget beslut av Hugo Gustafsson i Södertälje.
Ja, men verkligen. Jag blev väldigt glad när jag såg faktiskt den livesändningen på Facebook. Det gjorde de bra, Södertäljes kommunikationsavdelning, när de satt i en bil och satt de två stycken personer där och rabblade upp lite ledtrådar. Ja, vad är det för spelare vi ska träffa och sådär.
Lite Elite Prospects-känsla kanske?
Ja, men det tycker jag lite grann så. Till slut så fattar man ju att de var på väg hem till en person, och då fattar man ju att det var en kontraktsförlängning, och så såg man att det var... i Nykvarn de skulle åka till, så då förstod man att det var hem till Hugo de skulle åka. Och jag gillar det, för Hugo har ju stora möjligheter att få en väldigt bärande roll i Södertäljes lag kommande säsong.
Ja, jättebra centern där. Hade han gått till SHL nu, tredje, fjärde center i det laget som hade värvat honom, säkert jättemånga som var intresserade har varit intresserade.
Alltså tittar man tillbaka redan i höstas, så vet jag att Luleå satt på läktaren i Timrå när Södertälje var där, och då pratade vi redan i september, oktober. Så det har varit väldigt lätt för honom att fastna för ett SHL-lag redan då. Men bra rådgivare som... har sagt till honom att vänta. Han är så pass bra så att det finns ingen anledning att stressa. Han kommer få sina SHL-anbud vad det lider. Och det fick han ju säkert också. Men han kommer säkert få dem till nästa säsong också.
Ett annat lag, ett bottenlag lik Linköping, som verkar vara nära i alla fall och presentera en spelare, är ju Leksand.
Ja, men de har ju på G där Otto Pajanen från finska ligan. Det var Aftonbladet som skrev det i förra veckan, och jag har fått exakt samma uppgifter om att de värvar. Och Pajanen är ju någonstans, det är väl inte den här tongivande centern rent offensiv, men det är en riktigt bra tvåvägsspelare. Blev bästa spelare i slutspelet när HPK blev mästare. Ja, han har ju levt ganska mycket på en annan spelare när han har gjort alla de här poängen han har gjort nu i Helsingfors. Teemu Turunen, som jag redan har kunnat berätta att han kommer att spela i Davos nästa säsong i powerplay, har ju de gjort en hel del poäng. Så det ska bli intressant att se Pajanen kanske stå lite på egna ben. Hade jag varit Leksand så hade jag spelat honom med riktigt skickliga spelare, så att han får chansen att briljera även i det offensiva, för att... det har han säkert alla möjligheter att göra. Men på tal om Leksand så har jag faktiskt en lite intressant sak där. Det rör ju deras tränare. Men en som inte blir kvar där är ju Gunnar Persson. Han togs ju in lite grann här nu när Roger Melin tränade laget förra säsongen då. Eller denna säsongen får man säga. Gunnar Persson kommer att flytta hem till Skåne. Vad jag hör så kommer han bli ny assisterande tränare i Kristianstad. Han har ju lite bas i Ängelholm sen tiden i Rögle. Och jag skulle säga att det känns ju klockrent för Kristianstad med alla unga spelare som de kommer satsa på, att få in en sån ledare. Och det blir ju som en mentor även för Micke Gart som är huvudtränare.
Känns ju som Micke Gat rätt hetlevrad, att Gunnar Persson väldigt lugn. Så vi skulle kunna komplettera varandra bra. Gunnar Persson är ju väldigt omtyckt var han än tar för sig och är.
Ja, men så är det ju faktiskt. Jag tror att det blir klockrent för Kristianstad som, ja, de halkar in i Hockeyallsvenskan igen på ett litet bananskal, slapp i kvala likt AIK. Och AIK har ju också en liten nyhet faktiskt.
Oj. Det, men ja. Det bara poppar upp fint.
Ja, ja. Nej, men de där har ju varit ute det, alltså de kommer göra någon form av nysatsning här. Jag hör att de har fått 4 miljoner extra i spelarbudgeten till nästa säsong. Och jag har ju skrivit om en hel del spelare. Andra medier har också skrivit om en hel del andra spelare. Men en spelare som inte alls har nämnts är norske landslagsbacken Christian Kåsastul, som spelade någon säsong i Vita Hästen. Han avgjorde ju någon norsk final här för Frisk Asker för inte allt för länge sedan. Det var väl förra säsongen. Så avgjorde han och sköt mästerskapet till Frisk Asker. Ingen offensiv back på det sättet, men han har ju trots allt avgjort en final. Och vad jag hör så ska han, jag vet inte om han är helt klar för AIK, men han är i alla fall på ingång in i laget. Så att de satsar ju rejält. De har ju plockat in Amil Krupic, Dennis Fröland är även på väg in, Filip Windlott har kommit in. Så de förändrar ju hela backsidan.
Ja, det är ju, det är bara AIK det kan hända det där egentligen. Det är liksom topp superlag i en säsong, iskalla, och så helt plötsligt kommer man in, får man in pengar. Jag vet inte, det känns väldigt, ja, det känns väldigt AIK om jag får säga det. Men jag vill kolla mig tillbaka lite på Otto Pajanen där. Vad är det som händer i den finska ligan egentligen? För att det ryktas ju, eller snackas ju lite om att det kan bli ett massflykt från den liga som den heter.
Ja, men det är ju faktiskt så att i Finland så har ju facket och ligan har ju förhandlat gällande permitteringar. Nu är vi inne på saker som jag i grunden inte begriper, men jag har begript så pass långt som att man har fått igenom permitteringar, men ersättningen för de spelarna som blir permitterade, och det, de har ju inte fått fram i närheten av samma fina avtal som finns i Sverige då, att att man betalar upp till en viss del, jag vet inte exakt hur mycket det är, men det är ganska mycket pengar i alla fall. Att man bara får 700 euro som spelare, och det är den ersättningen man får under en permittering. Och det är alltså 7000 svenska kronor, och det blir ju en förmodligen avsevärd skillnad jämfört med vad man tjänar annars. Och under den permitteringsperioden då, som är 3 månader, så har man rättighet att bryta sitt kontrakt för att flytta. Och ja, det kan ju vara en bra morot för de svenska klubbarna att locka med betydligt mer pengar än 7000 kronor i månaden i alla fall.
Oj, ja, det är ju onekligen spännande. Men sen får vi också ha respekt för det här med coronaviruset och dess följder. Vi har ju redan sett nu Mora har varit ute och avisera lite, Karlskrona. Och SHL har varit väldigt alltså de har ju sparat på kommentarer kring det här. Jag undrar hur klubbarna mår där och hur man har täckning utifall att säsongen inte börjar den 19 september.
Nej, det är ju en fråga vi får också, att vi förväntas ju vara epidemiexperter också, känns det som, emellanåt, vilket vi inte alls är, utan vi ska ju försöka hålla oss till det till det vi kan, om vi nu kan någonting. Men det borde gälla andra också som är inom hockeybubblan, kan jag tycka. En sån som Robin Lehner tyckte jag var ute och svävade lite väl mycket, om jag får säga vad jag tycker i alla fall.
Du var arg då? Vi pratade då, du var arg.
Arg var jag inte.
Nej,
jag var inte arg. Jag blev lite trött, för jag menar, Robin Lehner vet väl inte mycket mer än vad du och jag vet.
Nej, men du måste ju säga att du blev arg. Trött blev du inte.
Jo, jag blev trött att det fanns ännu en expert, för det har varit väldigt mycket experter hit och dit, och jag förstår det, för att det är en väldig frustration, men man bör nog försöka hålla sig lite kyligare. Ja, men ska vi ta lite frågor? Vi har ju fått en hel del frågor här när jag skickade ut här under söndags eftermiddagen. Jag fick ju till och med ett sms från dig när jag inte hade skickat ut frågan. Se till att skicka ut frågan nu, blev du lite frustrerad på mig?
Ja, men du har tagit semester.
Ja, det verkar inte bättre. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag glömde faktiskt bort det under min promenad, där jag har dragit på mig en rejäl kepsbränna som du även ser i min panna just nu. En fråga där. Martin Fredriksson, han har varit ihärdig med den här frågan. Han var ute och ställde den redan tidigare i veckan. En Västerås-supporter som De har ju lånat Gustav Berglund från Frölunda under veckan. Vad har ni för någonting på honom? Hur är han? Frågade om Martin Fredriksson. Och det är ju en back, så att jag lämnar det till dig.
Ja, Gustav tror jag kommer bli, skulle jag säga, en fjärde, femte back i Västerås. Kommer kunna spela lite powerplay, högerskytt. När han kom från HV71s juniorlag till Frölundas juniorlag för två, tre år sedan, så var han väldigt, väldigt offensiv, pratar man om. De har jobbat mycket med hans defensiv i Frölunda, vet jag, och blivit en mer allround back. Så att jag tror man en gedigen tvåvägsback med lite offensiv touch ändå. Jag vet att Detroit, när han var över på den här Prospect Games i förra sommaren, var jättenöjda med honom. Han är draftad av Detroit, så att det känns som en spännande rekrytering av Västerås, måste jag säga.
Fråga från Alstrand som frågar: vilka ska ersätta första kedjan i Modo? Och där såg jag att det även har ryktats om en dansk spelare, Mikael Ågard. Finns det en dansk spelare som spelar tyska ligan som ryktas vara på väg till Modo? Skulle han kunna kanske vara en sån? Jag såg att en annan fråga kom om honom. Vad tror vi?
Ja, jag var inne och kollade. Jag såg till och med något klipp på honom här. Jag har ändå gjort hyfsat med poäng i East Coast Hockey League, så att jag tror att det skulle kunna vara en intressant värvning. Och där kan vi också säga lite om AHL, NHL, sen har AHL och under AHL har East Coast. Och där är det ju ännu mer oroligt med tanke på att följderna av coronaviruset. Och där kommer det kanske kunna öppna upp att lag då kommer försvinna och läggas ner. Och då kommer det kunna öppnas upp att det kommer finnas East Coast-spelare, ganska duktiga, som måste leta sig till Europa. Och då finns det ju, kan ju Hockeyallsvenskan fynda riktigt bra spelare där, det har man ju sett tidigare år också. Jonas Nilsson: hypotetiskt, men vad tror ni om framtiden för spelare som är klara för spel i Schweiz, KL etc? Kommer kontrakten att gälla eller drabbas de här länderna av samma ekonomiska bekymmer som svenska klubbar? Och då kontentan: kommer vi kanske få se spelare i SHL som vi trodde var förlorade?
Ja, men bra fråga, riktigt. Jag har funderat själv i de banorna. Vad kommer hända med sån som Ted Brithén? Blir han blåst på sitt avtal i Bern? Nja, jag tror väl inte riktigt det, att det går så långt. De har väl säkert lite förmånliga skatter på importspelarna. De får inte så många importspelare, så de kanske får dra ner på lite annat, känner jag.
Ja, och jag tror väl framförallt kanske i Schweiz är väl, det känns ju ganska tryggt i Schweiz. Jag skulle däremot KL-spelare som har kontrakt, kanske inte de alla toppklubbarna så, men vi ser ju nu, jag tror att det är två klubbar i KL som har väl liksom aviserat att de inte kommer klara det här och gå i konkurs. Så att KL-kontrakten, där finns det nog en skulle kunna finnas en oro faktiskt.
Intressant här faktiskt, för Vladivostok som är ett av de lagen i KL. Jag hörde att Linköpings backförvärv, nu har jag tappat namnet igen, kan du säga det igen?
Petri Nikkela.
Ja, man kommer väl lära sig honom så småningom. Han hörde jag faktiskt att han var i stort sett klar för Admiral Vladivostok och... det gavs en möjlighet för Linköping att plocka in honom med anledning av detta. Blev kanske lite rea på honom för Linköping också.
Pajen, general manager, han fintar man inte höger, går vänster direkt. Det kan jag säga det.
Så är det.
Robin, nu när Tommy Samuelsson ryktas till Leksand, kommer han kunna lyfta Leksand? Ryktas Tommy Samuelsson till Leksand? Var han själv ute och flörtade lite med dem där?
Du, jag har dålig koll på om han ryktas till Leksand, om jag ska vara ärlig. Han är en ledig tränare, det är väl vad jag konstaterar.
Men Micke Karlberg är ju en tränare, det har jag fått fråga om i min inbox här på direktmeddelande. Micke Karlberg är en tränare som är i Leksand, han har hjärtat i Leksand. Han ryktas ju till alla andra klubbar, tänkte jag säga, men både till Frölunda och Skellefteå. Varför tar inte han över Leksand, eller är det ett för stort steg, vill han inte? Vad är anledningen till det när man ändå har en in-house som är ganska attraktiv för andra klubbar?
Ja, men det är väl lite grann det här profet i sin egen stad. Känns det som att Micke Karlberg kanske, han behöver kanske komma till ett annat ställe. Han har varit sportchef i klubben, han har varit juniortränare. Okej, han har inte varit A-lagstränare, så det är väl det enda som är kvar för honom. Men det kanske är så att han behöver komma till ett annat ställe. Kanske behöver vara huvudtränare i typ Björklöven eller någonting först. Hans fru är ju från Piteå, så att jag ser ju att Björklöven och Skellefteå skulle vara ett ganska bra alternativ. Och då tror jag att han tar med hela familjen och landar i någon av de klubbarna. Om nu inte Frölunda kommer med något lukrativt och ser honom som en ersättare till Viktor Stråle som Brynäs är och drar i.
Brandon Eriksson, jag skulle vilja veta hur nära Daniel Rahimi att gå till Björklöven. Tror det finns något sånt att Rahimi kan vända hem?
Jag tror inte det är omöjligt på något sätt. Då ska väl Björklöven presentera något förmånligt över tid. Kanske att han spelar ett år i Allsvenskan nu och har garanterat kanske till och med 3 SHL-år efter det, så att han har någon trygghet för sig och sin familj, så att de tar sitt pick och pack och flyttar upp allihopa till Västerbotten. Jag tror inte det är omöjligt, i alla fall inte i dagens läge. Han känner säkert jättemycket för Björklöven och skulle nog brinna mycket för att plocka upp dem i SHL. Ja, vi tar en fråga till. Det är Viktor Sjödin. Jag tror inte det är Viktor Gibbs Sjödin, men det är en annan Viktor Sjödin som säger: i den här kris som sker nu, tror ni det kommer bli förändringar på det centrala avtalet? Är det rättvist att det delas lika? Hur länge kommer Frölunda, Färjestad, Djurgården, HV71 vilja subventionera Oskarshamn? Det fungerar väl inte riktigt så, om vi ska vara ärliga, att de känner att de subventionerar Oskarshamn. Utan är du ett av de 14 lagen i SHL så har du rätt till din del av det centrala bidraget.
Så är det inte fotbollen.
Nej, det är det kanske inte. Det har du koll på hur det
är
där.
Där är det ju en... där baserar man på de 3 senaste säsongerna, tror jag. Så det är en nedåtfallande skala i procentdel då. Där Malmö då och AIK, de som var på toppen, Djurgården nu, tjänar betydligt mer i tv-avtalet än vad till exempel Sirius gör och bottenlagen där. Så att... det är ju en modell, men i hockeyn har det aldrig varit. Där håller man ihop i SHL. Där har vi å andra sidan ett annat problem, att hockeyallsvenskan och SHL förhandlar sina egna avtal, vilket har blivit en stor markant skillnad mellan dessa avtal, eftersom hockeyallsvenskan inte ansågs tillräckligt attraktiv för Viasat och Discovery för att lägga bud högre än vad det C-more gjorde. Tyvärr kan jag tycka. Det hade varit skitkul om båda ligorna hade varit så attraktiva för alla, även om vi älskar dem, så att det fanns köpare för dem. Men jag är väldigt glad att C-more har dem, så då har jag allt på samma plattform. Det är trevligt.
Vi är på tal om Oskarshamn där och bidrag, så har du varit ute och svingat lite grann på din blogg i veckan. Och jag var ute och svinga lite grann på Twitter. Jag var lite raljant när jag såg en artikel i Barometern där jag ska dra lite bakgrund kring det här. Det är ju faktiskt så att i en artikel som kom ut i Barometern, Oskarshamnstidningen, så pratade man... man hade en intervju helt enkelt med klubbchefen Martin Åkerberg där texten... lyder från journalisten Christian Gustafsson som skrev det: uppgifter finns att föreningar som drabbas hårdast av inställda event, exempelvis IK Oskarshamn som gick miste om hela kvalet, ska premieras. Och sen så svarar då Martin Åkerberg som är klubbchef i ett citat direkt efter: om Riksidrottsförbundet öronmärker en viss peng till SHL så återstår det att se hur det fördelas. Om det blir 14-delsprincipen eller om de som skadats mest får mer. Och då ryckte det till ordentligt för mig. Då blev jag faktiskt lack, måste jag säga.
Då var du arg, du var inte trött då?
Nej, då var jag arg. Men inte för det här att Oskarshamn ser sig som mer förfördelade än andra. Utan det här, bara tankesättet att någon ska ha varit drabbat hårdare än andra, att det ska premieras. Alltså, jag ser ju inte framför mig att det här bidrag som ska komma ut från regeringen till Riksidrottsförbundet, att det ska vara någon ansökan. IK Oskarshamn, vi har ansökt om 3 miljoner för vi missade kvalmatcher. Det är ju inte så det kommer fungera, får vi väl anta.
Nej, men alltså, det här är ju också ett citat som är ryckt från... från Barometern. Det är ju inte Martin Åkerberg som har sagt det, om man ska försvara Oskarshamn. Han har inte sagt att vi gick miste om matcherna, alltså att vi har blivit drabbade, utan det var ju faktiskt ett citat från Barometern som jag reagerade väldigt mycket på. Inte just
ja, det står i den löpande texten, och i ett citat direkt efter från klubbchefen så står det ju faktiskt att de som kan ha skadat ska få mer, där han spekulerar. Han nämner inte IK Oskarshamn. Det är inte så Martin Åkerberg gör. Jag har pratat med Christian, journalisten på Barometern, och han medger att han uttryckte sig lite klumpigt och har också ändrat texten efter. Så att det blev lite grann en höna av en fjäder, men jag ryckte ändå till att man tar de orden i sin mun som klubbchef, att det ska vara någon som kanske har skadats mer. För det tycker inte jag att någon har skadats mer. Även om vi kanske kan utgå från att Luleå kanske skulle få 9 slutspelsmatcher eller mer och förlora en jäkla massa pengar på det.
Men du Svensson, roll the dice.
Nu är det dags.
Vi, ja, höll på att glömma det.
Nej, det gjorde vi inte alls det. Nu, jag har skrivit upp. Nu är du redo. Nu är du redo.
Jag är nervös. Jag är nervös för det, liksom, det vankas ju semifinaler. Det är den bästa tiden på året.
Ja, men exakt. Jag har dem här. Jag har
min granne Johan som lyssnar på podden, han var väldigt nöjd över att Färjestad har gått vidare till semifinal.
Ja, det är ju topp 4 som har gått vidare, så vi följer mönstret från SHL. Då kan du få rabbla vad vi har för semifinaler att komma med då.
Vi har Luleå mot Skellefteå. Och i den andra semifinalen har vi Färjestad mot Rögle.
Och då kan du rabbla upp förutsättningar som vi tänker oss.
Mm. Luleå kommer ha på hemmaplan 1, 2, 3 och 4 vinst. 5 och 6 kommer gå till Skellefteå. På bortaplan kommer det vara 1, 2, 3 till Luleå och 4, 5, 6 till Skellefteå. Vi börjar där så går vi igenom Färjestad sen, för det är lite andra förutsättningar.
Då kör vi det.
Yes.
Då tar vi första här och då fick vi en tvåa där i match 1 i Luleå. Då vinner de första matchen. 1-0 ja, i match 1 i Luleå.
Ja, viktigt att få den där starten. Det fick de inte mot Örebro senast i kvartsfinalen.
Kör vi. Match 2 i Skellefteå och vi får en sexa på tärningen. 1-1 i match 1.
Mm, de är starka hemma Skellefteå.
Går vidare match 3 i Luleå. Och vi får en fyra på tärningen. Luleå vinner där. Det är hemmafördelen som avgör lite grann.
Ja, det är det ju. Jobba till sig hela säsongen för att få det.
Och så är vi på match 4 i Skellefteå. Och då får vi en etta på tärningen. Luleå visar lite grann. Kanske ja, tar ut sin rätt där.
Starka.
Och så har vi match 5 i Luleå. En 4 på tärningen. Hemmafördelen igen. Så att de kammar hem matchen med 4-1 i matchen. Vad var det som avgjorde här i Delfinen?
Ja, men det är ju det här powerplay-spelet som har kommit igång i slutskedet av säsongen där Komarek verkligen har visat klass och en sån som Erik Gustafsson som har blandat och gett lite den här säsongen i powerplay-spelet där han inte har haft så stort förtroende. Han lyftes in där och tillsammans med Nils Lundqvist har gjort bidragit och var den stora skillnaden mellan lagen. Sen också lite synd att Oskar Möller, kaptenen, tvingades utgå i match 1 efter att ha fått en puck på foten och bruten fot. Han kommer missa VM dessvärre också.
Då är det dags för den andra matchen och då presenterar du upplägget när det gäller matchserien mellan Färjestad och Rögle BK.
Här är det så pass jämnt mellan lagen så att Färjestad kommer få 1, 2, 3 på tärningen och Rögle 4, 5, 6 oavsett hemma eller bortaplan.
Vi börjar i Karlstad inför 8250 åskådare och Nelsa står på räcket och leder klacken. Så då kör vi match 1. Och vi får en trea på tärningen där Färjestad tar hem första matchen.
Mm.
Då åker vi ner till Ängelholm inför fullsatt Lindab Arena som, ja, det har aldrig hänt tidigare, en semifinal. Ja, och Färjestad tar ledningen med 2-0 i matchen men tvåa på tärningen. Lite skräll skulle jag säga att de kopplar det greppet.
Ja, det trodde man faktiskt inte på förhand. Men här, det ryktas ju om lite skavanker på Cody Curran efter sina 9 mål i kvartsfinalen. Så att vi får se om han är tillbaka i match 3.
Ja, vi kör match 3 i Karlstad. Nu känner de finaldoft här. Men det blir en fyra på tärningen. Rögle reducerar matchserien där i Karlstad.
Ja, två mål av Daniel Saar sent i matchen avgör.
Och så åker vi ner till Ängelholm. Nu har de alltså chansen att kvittera matchserien. Och på tärningen får vi en fyra. Rögle kvitterar matchserien.
Oj, 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 nu. Alltså, jag trodde taket skulle lyfta. Jag var ju där och kommenterade den matchen. Det är bland det mest galna trycka någon som har varit med om faktiskt.
Ja, du bytte inte om på pressläktaren denna gången va?
Nej, det var fullt. inte som mot Malmö där på. Ja, det hade varit en syn för 5000 personer här.
Då åker vi upp till Karlstad igen och nu är det laddat. Nu är det riktigt laddat. Då kör vi. Och vi får en etta på tärningen där Färjestad återigen vinner på hemmaplan och kopplar greppet 3-2 i match och kanske slutspelsrutinen som kanske är på väg att fälla avgörandet här eller?
Ja, det är lite så. Trots allt så är det ju en doldis som Pontus Widerström som avgör i förlängningen.
Ja, och då åker vi ner till Ängelholm och ja, de har fortfarande hoppet uppe. Match 6 semifinal i Ängelholm. Det har verkligen inte upplevts tidigare. Nu kör vi. Och det blir en sexa på tärningens Rögle kvitterar och får alltså fram en sjunde och helt avgörande match i Karlstad.
Oj, oj, oj. Och det här var också en jämn historia. 4-2 i öppen bur av Ted Brithén.
Oj, 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 oj. Har vi några skavankar inför match 7 i Karlstad? Några avstängningar eller liknande?
Nej, det är inga avstängningar. Marcus Nilsson var ju tillbaka här i semifinalserien. Han har varit väldigt snäll med mycket, mycket underhållande hockey. Båda lagen skadefria. Det som dock förvånar lite, det är att Rögle ställer Kristoffer Rifalk. Och Färjestad fortsätter med Marcus Svensson i mål.
Ja, han har stått så pass. Alltså, de har visat att gammal äldst här nu, eller?
Ja, Holm stod i inledningen av kvartsfinalerna och så bytte de ut honom och Svensson gjorde en stor match. Och ja, han är tillbaka i gammalt gott slag.
Ja, då får vi se hur det går här. Färjestad 1-2-3 på tärningen, Rögle har 4-5-6. Får vi se vem som går vidare. Tärningen rullar. Och på tärningen står det en 2.
Och då blir det Färjestad vidare med 4-3 matcher.
Ja, det var en fight som heter duga det, du.
Ja, herregud, vilken. Ja, det var ju på, det, vi trodde ju på förhand att det här skulle bli något alldeles speciellt, något alldeles extra, och det gjorde oss inte besviken på något sätt. 2-1 i sista matchen av Färjestad där Marcus Nilsson är den stora dirigenten. 1+1. Och nu ryktas det till finalserien att Mikael Lindqvist kanske kommer tillbaka.
Oj, oj, oj.
Oj, oj. Rehabiliteringen har gått jättebra.
Ja, och vi får en repris från SM-finalen 97 mellan Färjestad och Luleå. Du vet den serien då Roger Johansson stod och klättrade på utvisningsbåset när Färjestad blev mästare?
Just det, den ja. Ja, vi får se om Ragge klättrar på... Hans son är ju där, Albert. Han kanske klättrar på glasen i år.
Det är inte omöjligt. Vi får se om han gör det, om nu Färjestad drar det längsta strået mot Luleå. Men vi tar det nästa vecka. Men nu, innan vi avslutar, nu är det dags att du ska få utmanas.
Ja, jag tyckte det var svettigt här med semifinalerna, men nu kör vi. Allt är redo.
Ja, du ser så laddad ut så jag bara slänger på dig det direkt. På 5 poäng. Denna Malmöfödda spelaren har en ramsa som går enligt följande. Så nu ska du få höra mig nynna lite, eller vad man ska säga. Na 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 na.
Åka Södergren, det är inte Södergren. Nej, Malmöfödda. Nej, jag fortsätt. Jag är så stolt över min Damberg-tröja förresten. Jag visar upp den en gång till.
Ja, den är så fin. 4 poäng. Tidigare klubbarna är Växjö, Rögle och Brynäs för denna 30-åring. Han är en stor ledartyp och håller på Malmö FF i fotboll.
Tidigare klubbar
Växjö, Rögle och Brynäs. Och han är 30 år. Han är född 89, kan jag till och med bjuda på.
Nej.
Ja, men då kör vi. På 3 poäng. De senaste 2 säsongerna så har han burit upp 2 olika danska toppspelare som har spelat på kanten, som har båda två fått en rejäl explosion i sina karriärer med denna center bredvid sig. Han hyllar sin bortgångna far med tröjnumret, men jag tänker inte berätta det förrän på 2 poäng vilket nummer han bär.
Center måste ha ett rätt högt nummer.
Ja, och han har ju burit upp 2 danska toppspelare på, successpelare på kanten som har tagit enorma kliv i karriären när de har haft honom som center. En dansk förra säsongen och en dansk denna säsongen.
Nej, fortsätt.
Han bär, alltså på 2 poäng då, han bär tröja nummer 52. Tidigare i karriären under tiden i Rögle så spelar han med nummer 16 på ryggen. Men nu spelar han då med 52 i Södertälje.
Åh, just det. Vad är fan? Åh, vad är det han heter nu då? Jag blandar alltid ihop han med Sylvander nämligen. Jag vet ju exakt vad han heter. Han är 52 i Södertälje. Jag vet ju vad han heter.
Ja, jag nöjer mig inte med det som svar. Då får du vänta på ettan.
Nej, absolut inte. Nej. Alltså, varför blandar jag alltihop han med Daniel Sylvander? Han är kapten också. Ja. Ja, nej, men det var han. Just när han kom upp i Rögle var han ju ung. Och jäkla vad bra, han gjorde ju sån här superavtryck. Sen blev han inte riktigt så bra som man trodde. Och jag vet vad han heter, jag skriver ner det här.
Ja, Och på en poäng, vi har fått ett svar ska vi säga här. Och det kändes som det släppte lite för dina axlar där när du ändå levererade svaret. Det hade ju varit skamgräns om du inte hade klämt fram den när du så väl visste vem det var. Ja, på en poäng. På denna Stoffe har Rögle i sitt hjärta, men han lämnade säsongen för 3 säsonger sedan. Så vilken spelare är det vi pratar om?
Kristoffer Liljevall.
Ja. Och då går ju ramsan så här. Stoffer Liljevall, Stoffer Liljevall, Stoffer Liljevall. Jag vill älska dig, jag vill älska dig. Stoffer Liljevall. Med reservation för att jag inte har helt rätt. Men någonting sånt går ramsan, tror jag i alla fall. Det är Rögleklacken som sjöng den om sin älskade Kristoffer Liljevall.
Var inte det lite kontroversiellt när han var tvungen att lämna Rögle där?
Ja, det var det väl. Det var väl lite skilda röster där som ville ha kvar honom. Han hade väl haft lite skadebekymmer och kanske inte hade nått upp till den nivån man förväntade sig. Så gick han till Brynäs där det inte alls gick speciellt bra. Utan han har ju fått ett lyft här i Södertälje. Tar du vilka de 2 danska spelarna är som han har lyft på 2 olika säsonger?
Olesen och Meyer.
Ja, men exakt. Och sen har han haft 2 svenska spelare på de andra kanterna då.
Blomstrand och Dyk.
Ja, exakt. Mm. Ja, du kan ditt Södertälje du alltså.
Ja, det kan jag. Och bara som en liten, bara för att knyta ihop den här. Dyk gjorde mer poäng än Pajanen som ryktas till Leksand den här säsongen.
Ja, men kanske kan Dyk vara en sån spelare som dyker upp i SHL. Vi får se om han gör det, Sebastian, faktiskt. Om han är permitterad och är fri att gå så är det ju en väldigt spännande spelare som... har lärt sig under de här åren att jobba riktigt hårt. Jag tror han hade kunnat vara bra i SHL faktiskt.
Men vi avslutar väl där, Svensson, och sätter Sebastian Dyk i Leksand nästa säsong.
Ja, gör du det? Jag tror inte det, men vem vet?
Då kan vi nästan avslöja att Sebastian... Nej, det gör vi inte. Du jobbar med mer källkritik än så kanske.
Jag gör det, ja. Ja. Ja, men du, vi tackar för den här veckan, så hörs vi nästa vecka i Sanni och Svensson.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.